Ett nytt år har precis börjat och det betyder att många av oss ger ett eller flera nyårslöften. Jag ska träna mera, dricka mindre, sluta röka och börja använda tandtråd. Och varje morgon framöver ska jag vakna klockan 5 och meditera och varje kväll ska jag skriva dagbok. Ja, allt möjligt går vi och lovar oss själva då mörka december byts ut mot ett ljusare januari. Men kan ett nyårslöfte faktiskt vara ett fungerande sätt att åstadkomma en förändring i livet? Jo, absolut, säger psykologen Anders Englund.
Absolut kan det vara ett bra verktyg på samma sätt som en förebild kan vara en sorts påminnelse om hur man vill vara som är lätt tillgänglig och väldigt konkret för en. Det andra lite djupare verktygen man skulle använda så är ens egna värderingar. Och de är lite mindre tillgängliga för en själv. Det krävs lite mer om man ska känna efter i varenda stund att hurdan vill jag vara i det här fallet, hurdan bror eller syster eller mamma, förälder vill man vara i den här situationen. Hellre då så utgår man från en fast regel som är lättare, mer tillgänglig. Och vad man gör när man sätter ett nyårslöfte är att man egentligen omvandlar förhoppningsvis då ens egen värdering till en sån här regel som man sen kan följa enklare under resten av tiden.
Nå, finns det nyårslöften som fungerar mindre bra än andra eller är rent av osunda?
Om man i värsta fall då har en sån tendens att en gång per år gå upp i en sorts drömvärld och säger att det här året ska bli helt annorlunda. Nu ska jag ändra på allting och jag ska sluta med alla ovanor och jag ska börja med en massa fina hälsosamma vanor. Om det får en mindre benägen att faktiskt göra förändringar, så då är man inne i ett mönster som man kanske inte kommer ur med hjälp av sådana stora omvälvande situationer, utan man kanske behöver en lite tråkigare återgång till någonting hälsosamt som innebär ett mera simpelt kneg som inte är lika glamoröst och häftigt.
Och jag tänker också att om man siktar jättehögt med sitt nyårslöfte så kan risken för en besvikelse bli ganska stor.
Precis. Att om man vet att man är en sån som reagerar starkt på motgångarna så löns det ju att vara snäll med sig själv och realistisk när man sätter de där målsättningarna. Och välja sådana målsättningar som faktiskt aktiverar en lite oberoende hur det går. Att man är nöjd med att man satte målsättningen även om man inte kanske når upp till den helt och hållet.
Hur är det då bäst att formulera sitt nyårslöfte? Enligt Englund ligger nyckeln i en sorts psykologisk klarhet. Alltså ska löftet formuleras på ett sätt där det är mer eller mindre uppenbart hur det ska förverkligas. Det ska alltså inte finnas utrymme för tolkning och inte heller en massa mellansteg för att uppnå målet.
För att ta ett exempel, om jag säger att i år ska jag få 10 nya vänner, så är det väldigt otydligt för mig själv att hur ska det här gå till? Det måste formuleras en massa mellansteg där för mig själv vecka för vecka, hur jag ska gå tillväga för att få de här vännerna. Även om det på sätt och vis verkar konkret så kan det vara psykologiskt ganska abstrakt, det där nyårslöften. Istället skulle man då kunna säga att man vill ha en social inställning. Det låter mer abstrakt, men det är ibland lättare att förstå sig på. Social inställning, om jag har en inre uppfattning om vad det är i matvaruaffären och vid drejningskursen, så då har jag kanske lättare att sträva i den riktningen och ta ett steg varenda dag i den riktningen.
Nå, hur ska man då förhålla sig till motgångar? För ibland kan det ju kännas som att om man en gång misslyckas hålla sitt löfte så då kan man lika gärna ge upp helt och hållet. Att hur ska man då bearbeta en slags, liksom de här motgångarna?
Det finns ju helt klart det där fenomenet där människan upplever att projektet lider för att någonting har hänt lite tidigare. Fastän vi alla förstår att det är lika mycket värt ifall jag fortsätter vettigt framöver, även om jag har gjort ett snedsteg tidigare. Så där gillar jag en sån här uppfinning som det var en på i Sverige som hade gjort. Hon kallade det för The Everyday Calendar. Och det var som 365 lampor. Och så klickade hon på en lampa varenda dag hon hade fullgjort sitt löfte den dagen. Jag tror att hon skulle träna yoga sig. Så klickade hon på den lampan. Då fick hon ett pärlband med lysande lampor. Och då använder vi just den där nästan tvångsmässiga naturen som vi, de flesta av oss människor har, att vi vill inte lämna en lampa släckt i mitten av det där pärlbandet, för det kommer ju störa oss. Så då använder vi det för att hålla oss på kurs, vilket jag kan rekommendera, att göra någon sorts sån kalender. Men ifall man slintar så blir det väl att påminna sig själv om vad man tycker är viktigt och påminna sig själv om att projektet är lika viktigt oberoende av vad som har hänt tidigare och försöka fortsätta framåt.
År 2021 var året som vi skulle få bukt på den rådande coronapandemin. Vaccinationerna började, det lättades på restriktioner, coronapasset togs i bruk och det pratades om att återvända till det nya normala. Men läget har återigen försämrats. Hur ska man orka blicka framåt på ett år som ännu en gång präglas av en pandemi?
Jag minns i lågstadiet hade vi en sån liknelse som någon lärare berättade om två grodor som hamnade i en gräddhink. Har du hört den?
Nej, nej.
Det är väldigt få som har hört den. Jag trodde att det var en väldigt allmän liknelse. Så det är två grodor som faller ner i en gräddhink och så försöker de ta sig ut, men att kanten är så hög så de slipper inte därifrån. Den ena ger upp och sjunker ner i grädden och dör, och den andra så ger inte upp utan den kärnar den här grädden till smör. Och sen så står den på smörklicken och så hoppar den ut och överlever. Och sen moralen där så är väl att, vet du ska aldrig ge upp, mirakel kan ske, vet du. Så. Men jag har börjat på senare år titta på den på ett lite annat sätt. För att vilken groda ska man hellre vara? Är man den som hellre ger upp när den har bedömt situationen som hopplös? Eller är man hellre den som värderar sitt liv så pass högt att man bara struntar i vad som verkar rationellt och struntar i vad man kan se och istället bara kämpar in i det sista? Och så dör man lite mer meningsfull, lite mer lycklig, lite mer kämpande. Detsamma kan vi tillämpa på pandemiåren, för att vi vet inte hur saker och ting kommer sluta, och det känns motigt att fortsätta och investera i sitt eget liv, att fortsätta jobba på att bli en bättre, jag vet inte, lärare på distans. Det måste vara svårt och att hålla igång sociala relationer utan att kanske träffas på samma sätt som tidigare. Att det känns motigt och tungt, men det finns väl ingenting som säger att det inte ska vara värt att investera i sitt eget liv och att göra sitt bästa i den situationen som föreligger, oberoende vilken den är. Så där ska jag kanske tänka lite på de här grodorna, att vilken vill man vara och hur vill man fortsätta framåt när det nu verkar så här dystert.
Det sa psykologen Anders Englund, och jag som är reporter heter Emma Levo.